Den här veckans SFP säger att ja, nu är det synd, men ser du regeringsprogrammet, citat, kommer från vem, Marianne?
Ungdomsminister Sandra Bergqvist.
Nu är det här den linjen som regeringen har gjort, men att det är klart att de här nedskärningarna som riktar sig mot ungdomar är väldigt besvärliga.
Väldigt besvärliga de.
Det kommer inte sån här ungefär varje vecka från en SFP-are.
Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Politiken som är Marianne Sundholm, Magnus Wanjung och mig, Joakim Runt. Varför Marianne och Magnus bär ponchor med cigaretthål i sig kommer du få veta på slutet. De har varit på vänsterns taco-kväll och jag ska fråga allt om den kvällen senare i avsnittet. Det ska gärna säga att vi fick flera önskemål om att vi skulle prata om den stora showen förra veckoslutet, det vill säga Mitt livs låt, eller Elämäni biisi, där utvalda presidentkandidater fick sitta med. Li Andersson var ju inte med, Harry Harkimo var inte med, och jag har inte helt förstått varför de inte skulle sitta med där. Men vad var det vi såg riktigt?
Man har ju fått lite kritik för castingen.
Ja.
Och det här är väl kanske nu någonting som framstår som ja, inte ska jag säga ett problem, men för den som vill ha en väldigt spännande valrörelse så framstår det ju som att det nu just då ser ut som en kamp mellan tre herrar med ganska generisk musiksmak.
Helsingin Sanomats analys av det här programmet skulle egentligen ha kunnat beskriva vilken presidentpanel som helst, tycker jag. Det är så att det är så här det blir när man väljer bara medelålders män som deltagare, att det saknas all kreativitet och uppfinningsrikedom.
Ja. Stubb plockar väl liksom de emotionella poängen med väldigt fin sådana. Han knöt ihop alla kvinnor i hans liv på ett väldigt snyggt och väl sådär inövat sätt.
Ganska
sådär.
Publikfriande låt också, Kajakos, ja. Super nice.
Just det.
Korkarit kattorn.
Ja.
Jag skulle säga att Stubb nog vann hela tävlingen, fast han inte fick ett enda poäng i själva tävlingen. Alltså, de var ju alldeles usla på att gissa varandras låtar. Själv som tittare tyckte man ju de var ganska så uppenbara. Stubb fick alltså noll gissningar rätt. Men det här...
Och det går ut på det alltså att man ska gissa, alltså man spelar en låt och sen skulle de andra gissa okej, vems låt är det här?
Just ja, så gick de i turordning. Och så ska man hålla pokerface när det är ens egen låt som spelas förstås. Eller A-studio face som de sa att Mika Aaltola hade. Nej, men alltså verkligt dåliga på att gissa varandras låtar. Med en del undrar man ju att vad är strategi? Är det liksom på något sätt att man vill ge pikar åt varandra som kanske inte passar in med den där låten? Men jag tror att de bara är så självupptagna. Jag menar att Alexander Stubb inte får en enda gissning rätt om sina medkandidater, så säger ju någonting om...
Du menar att alla presidentkandidater sitter bara och tänker på sig själv?
Det menar jag.
Okej, okay, well, fair enough.
Och sen var han ju nog... Men alltså det här, han vann ju nog hela tävlingen. Det var så tydligt att han hade haft... Han hade en klar tanke om låten han har valt. Jag menar, hallå, att välja en låt som hyllar kvinnor och får rada upp både sin mamma, sin fru, sin dotter, sin pappas nya...
Särskilt när man sitter i en all-mail.
Ja, precis. Att man sitter där i en all-mail-panel och så får man ändå, så ser man till att berömma kvinnor. Det var ju snyggt gjort.
Stubbslägar hade tänkt.
Det var också väldigt manuskrivet. Och samtidigt så blev det så jättetydligt att de där andra hade ju tydligen inte fått någon hjälp överhuvudtaget. Alltså, är det ingen som hjälper dem med sån här?
Ja, det blev väl kanske på något sätt kontentan att tittar man på det här och funderar att vem av de här vill bli president,
så
var det väl nog kanske Alexander Stubb. För man har ju tänkt sig att det här kan vara ett ganska viktigt program i valrörelsen. 1,5 miljoner finländare tittar på det.
Det jämfördes ju med det som jag brukar älska att hänvisa till, Tutto Juttu Show 1994.
Just det. För oss som minns, Martti Ahtisaari vann presidentvalet på grund av Tutto Juttu Show, sades det. Det här har säkert inte samma betydelse. Dels så är det ganska långt i valet. Dels kanske inte även har exakt samma genomslagskraft nu som då, men...
Jättemycket var det som tittar på det.
Jättemånga var det som
tittar.
En äldre publik som också är väldigt flitiga att rösta i allmänna val. Jag tyckte att det var fascinerande att se till exempel att Pekka Haavisto inte inte uppenbarligen hade tänkt igenom väldigt, väldigt mycket vad han ville med det här programmet. Ett låtval som har kritiserats för att vara ganska tråkigt. Leonard Cohens Hallelujah, en bra låt tycker säkert om många, men den har spelats några gånger.
Det där året i någon idoluttagning när alla unga tjejer så sjöng den. Alltså det är inte okej mer att välja den låten. Nej, det är sjukt boring.
Någon borde ha sagt det åt honom.
Någon borde ha sagt det, alltså ingen fel med Leonard Cohen. Alltså, det finns en massa bra låtar han skulle kunna välja istället.
Ja, han hade ingen historia som på något sätt riktigt liksom, skulle spela på människors känslor.
Nej, alltså på den nivån att ända fram till att den här Halleluja spelar så var jag helt säker på att jag hade valt, att jag hade gissat rätt låtar åt de här andra, för det kändes så uppenbart. Mm. Men sen när den kom och jag hade suttit och väntat på att ha, visst du måste ha någon rolig, alltså DJ Pexi, kom igen, han måste ju ha någon rolig låt.
Han borde ha ett förhållande till musik.
Och, och så kommer Halleluja, men det här kan inte vara Haavistos låt. Och så var det ändå. Det som jag nog tar med mig från den här sändningen var det att hittills hade varit liksom narrativet för de här kandidaterna har varit att Olli Rehn, han är nog, alltså bankmannen, så tråkig, så grå och tråkig. Jag tror vi till och med, eller jag har kanske sagt det i något poddavsnitt hittills till och med. Men nu var det ju helt tvärtom. Han var ju den enda som hade en lite roligare låt, visserligen lite för uppenbar kanske med tanke på den geografiska kopplingen där man ska kunna... Men,
de var alltså i Tammerfors.
Men det där...
Men han har en ny kampanjchef,
Johan Koski, here I come. Ja.
Mm. Och det är det kanske du visar ju här nu. Sen en av de stora snackisarna efteråt har ju varit alltså Mika Aaltolas berättelse. Det är lite svårt att sådär komprimera det, men jag kan försöka. Alltså det som han gjorde var att alla skulle berätta lite, prata in sin låt och prata lite om vad de tänker och hur de har resonerat. Och han hade väldigt, väldigt många resonemang som han la in i ett resonemang. Och det här resonemanget börjar med att han berättade om hur en äldre man i 80-årsåldern en dag hade ringt honom och den här mannen sa att han vill prata om Ryssland. Men Mika Aaltola hade förstått när han lyssnade på mannen att den här mannen, han har något annat på hjärtat. Och då hade Aaltola frågat den här mannen lite om honom själv. Och då hade den här mannen styrt in det då på en berättelse om hur hans fru för ett litet tag sedan hade ramlat ihop medvetslös där hemma. Han hade kallat på ambulans. Ambulansen hade kommit på plats bara för att inse när de kollade den här kvinnans uppgifter att aha, hon har återupplivningsförbud. Någonting som du kan få om du är gammal av medicinska skäl eller om du har ett svagt hjärta eller någonting sånt. Så ambulansen hade åkt iväg. Då hade den äldre mannen då berättat åt Mika Aaltola hur han hade själv tagit tag i saken. Och så här återgav då Mika Aaltola i det här Mitt livs låt.
Mies oli saanut vaimonsa elvytettyä itse ja oli ajanut ambulanssin perässä sairaalaan. Ja hänen äänessään paistoi semmoinen valtava epätoivo ja se jäi painamaan mieltä paljon se. Ja sitten tietenkin oma isä, joka on muistisairas, hänestä on tullut aika matkaa ja palannut lapsuuden maisemiin.
Så Aaltola han berättade om den här mannen och sen gick han över till sin egen pappa och sen gick han ännu vidare att prata om sin fru. Det var mycket, mycket
och allvarliga och känslosamma ämnen, det är ju inte det. Men
inte frågan om den.
Han sprätar allt mer och mer åt alla håll och man vet inte riktigt vad riktningen är. Och sen var ju låtvalen där också Olet Puolison i nytt. Alltså, så fort man hörde
Samuel
den visste man att det var Mika Aaltola. Mika Aaltola kan utrikespolitik och det andra han kan är lägga ut bilder på sin fru på Instagram.
Sin nya fru, obs. Mm.
Men det där är väl någonting, vi får liksom ett nytt märkligt Mika Aaltola citat varje vecka. Nu han framstår allt mer som en loose cannon kanske. Det är nu om Haavistos släthet i det här programmet så tycker jag på något sätt avspeglar hela hans kampanj just nu. Han är väldigt rädd för att på något sätt framstå som ett alternativ i den här kampanjen där ju alla tycker likadant om allting som gäller utrikespolitiken. Om man jämför hur han har fört sina tidigare presidentvalskampanjer där han mera har talat om saker som mänskliga rättigheter, klimat och så vidare.
Han är ju tvåan, inte behöver han ju säga något.
Han får nog ett verkligt problem om det är så att folket inser att det är Olli Rehn som är roligare. och han ren lyckas charma folket. Han var ganska rolig i det
kan
här
det
programmet.
Komma att bli, kan det komma
alltså,
att gå så ren charma?
Lee Anderson är den som framstår
alltså
som
här,
vänsterns kandidat, eller ska vi säga den som står upp för till exempel just klimat och mänskliga rättigheter.
Precis.
Och så vidare.
Om ren är rolig och Lee Anderson eller till och med Jutta Urpilainen börjar prata om de här frågorna som har visst.
Om hon nu ska själv materialisera sig som något mer än en paffdocka som hon inte har varit.
Men vadå, att faktiskt att Haavistos andra plats, alltså plats i andra omgången skulle kunna vara hotad, menar ni?
Ja, nu är det ju svårt att gå så långt, men alltså inte ser
han
det alls lika
på andra omgången.
Det,
vad tror ni om det?
Det ser ju inte alls lika liksom självklart ut längre för hans del, tycker jag.
Det ser väl sannolikt ut som så att han kommer till andra omgången. Det konstaterar vi kanske också i det förra avsnittet av politiken. Men det är intressant att han verkar ta det så för givet och sätter allt krut på att vara någon slags liksom hela folkets borgerliga kandidat i den andra omgången.
En rolig grej ännu om det här låtprogrammet. Alltså när de alldeles i början av programmet fick välja vilken låt som skulle beskriva dem som president. Och så där. Man vet före de svarar att det är Jean Sibelius, Finlandia. Och så fick Alexander Stubb vara den som svarade först. Och han tog den här låten. Och man riktigt såg hur de alla andra skänker ihop att nej, jag ska ju ta den.
En annan rolig sak var ju nog Jussi Halla-aho. Ingen har sett honom skratta på tv.
Någonsin
antagligen.
Det var det jag fick mest meddelanden om den här mesta dagen.
Och man märkte också på något sätt hur mycket han verkligen älskar musik. Alltså han gick ju inte in med sådana här personliga historier och så vidare, utan han analyserar musiken och arrangemangen.
Han hade glömt bort liksom presidentvalet. Han var ju helt inne i musiken.
Absolut, men han var verkligen liksom passionerad.
Sen rörde ju sig rykten om hans låtval, alltså den här YUPS, alltså en låtskrivare och sångare Jarkko Martikainen som har ju skrivit en låt där han kritiserar sannfinländarna som heter Halla-ahot.
Ja, sant.
Att välja den, hur medvetet var det?
En långkörare bland några långkörare i Finland är ju eutanasin, och nu har vi ett nytt medborgarinitiativ. Eller har vi haft flera tidigare, Magnus?
Vi har haft sådana med åtminstone 2018, det vill säga inte den förra riksdagen, utan riksdagen före det tog ställning till ett sådant här medborgarinitiativ som då samlade ihop 60 000 stödförklaringar. Nu lanserades ett nytt sådant här medborgarinitiativ i veckan och har på bara några dagar fått ihop över 20 000 namn, så att det ser ut att gå fortare än den förra gången. Så att man kan väl säga att det ser ganska säkert ut att den här riksdagen kommer att ställas inför den här svåra frågan.
Och vad är tågordningen gällande medborgarinitiativ? Du samlar in namnen, vart far det sen?
Ja, du ska samla ihop 50 000 namn och det där. Sen kommer det till riksdagen som behandlar det. Och i det här fallet då så är det ett medborgarinitiativ om att riksdagen ska ålägga regeringen att stifta en lag som tillåter eutanasi. Det är liksom inte ett färdigt lagförslag, helt enkelt på grund av att den här frågan är så oerhört komplicerad, och den måste liksom beredas genom att man hör en massa experter och så vidare. Men så här ser det då alltså ut, och det intressanta nu om man jämför med 2018 är väl kanske det att ser kanske lite ut som att de här kontinentalplattorna lite har liksom rört på sig sen dess. Den här är ju en jättesvår och förstås en liksom grundläggande etisk fråga. Men inför valet, till exempel när Yle frågade partierna, så var de flesta partier för eutanasi. Bara Kristdemokraterna och Centern sa nej. Också i vissa valkompasser, till exempel Ilta-Sanomats, så såg det ut som att en stor majoritet av kandidaterna var för eutanasi. Så nu ska det då bli intressant att se hur det här kommer att synas i riksdagsbehandlingen.
I flera valkompasser ser man att kandidater och över flera olika partier ändå stöder det här. Men sen när det faktiskt ska mätas på riktigt så blir det svårt. I omröstningen 2018 blev det ett nej, fast det hade funnits en majoritet för det här i mätningar inför.
Mm. Och ganska klara siffror, då var det någonting så här 120 mot 60 eller någonting sånt. Och alltså en klar majoritet hade då sagt i valkompasser inför valet att man stöder en lag som tillåter eutanasi.
Men självklart ska du sitta där och faktiskt ta ansvar för liv och död och rösta för lagstiftning kring det, så är det ju klart att det är svårare än att ha en åsikt som en vanlig man på gatan. Liksom.
SFP har ju haft flera frontfigurer som har varit för, starkt för eutanasi. Henrik Lax har ju drivit det längre. Stefan Wallin gick väl också nu.
Stefan Wallin är en av dem som nu står bakom det här medborgarinitiativet. Just det. Som
men i den här frågan som YLE ställde till partierna så var Sannfinländarna och SFP svarade att de inte vet. De tog inte tydligt ställning.
Ja, de ska väl rådgöra regeringsprogrammet, antar jag.
Ja, och de har inget, SFP har till exempel inte ett partidas beslut på det. Och sen spelar det inte kanske så jättestor roll i just den här frågan hur partierna tycker och tänker, utan det här är en typisk sån här samvetsfråga där varje enskild riksdagsledamot ändå kommer att rösta så som man själv vill. Det som kanske fick liksom opinionen i den förra gången riksdagen behandlade ett sånt här initiativ att vända var antagligen behandlingen i social- och hälsovårdsutskottet där man hörde väldigt många experter och där förstås Läkarförbundet till exempel är en ganska tongivande röst och hittills har Läkarförbundet sagt nej till eutanasi. Man har med jämna mellanrum behandlat den här frågan. Men också där så hade kanske skett en viss liksom sån här skiftning i attityderna. Senast 2020 när man gjorde en sån här medlemsenkät så var det faktiskt en lite större andel av de som svarade som sa ja till eutanasi än de som sa nej eller att man skulle inta en så att säga en neutral hållning inom Läkarförbundet. Av sjukskötarna finns det en ännu större opinion för möjligheten till eutanasi. Nu håller Läkarförbundet för tillfället på att göra en ny sån här enkät och då är det säkert, har det säkert en viss betydelse vad den visar om man sen kommer att fatta något nytt beslut inom Läkarförbundet. Så sånt här kan också påverka hur den här behandlingen sen i riksdagen kommer att gå.
Just det.
Jag tycker det är jätteintressant det där att sjuksköterna och läkarna ser så olika på det.
Ja. Det finns mycket de ser olika på.
Jo, men det här är på något sätt man funderar vem som ser mer av patienterna. Och,
ja. Sen finns ju den här väldigt starka grundläggande läkaretiken där i bakgrunden. Ja. Det är ju den som man då i så fall på något sätt omvärderar här. En intressant sak är ändå att man så att säga då i det här medborgarinitiativet alltså vill ålägga regeringen att stifta en sån här lag.
Vad skulle regeringen göra då?
Ja, vad skulle regeringen göra? För samtidigt så sitter då alltså KD med i regeringen och man har uttryckligen när man förhandlar inför den här regeringen och slår fast regeringsprogrammet så har man uttryckligen gett KD ett löfte om att frågan om eutanasi ligger inte på bordet under den här valperioden.
KD har en safe det så att säga i förhandlingarna.
Ja, så nu säger KD att vi sitter inte i en regering som stiftar en sån här lag. Och då står man ju för ett, i så fall om riksdagen skulle rösta för det här medborgarinitiativet så är man ju en ganska svår på något sätt moralisk position i regeringen. Därför att det är klart att regeringen måste följa riksdagens vilja. Och ena sidan och andra sidan så kan man inte stifta en lag som inte alla i regeringen är överens om att man ska stifta om då liksom lite andra moraliska eller etiska aspekter väger mycket, mycket tyngre för KD, det vill säga det liksom kristna människosynen och livets okränkbarhet.
Sa inte Peter Östman rakt ut att det i intervju att
ja, han sa det,
det
här kommer inte att ske under den här valperioden. Nej. Men samtidigt så kan man också tänka så här att om det nu är så att den här riksdagen skulle ta ställning för eutanasi så kanske man igen har på något sätt sett en sån här liten skiftning i kontinentalplattan att då ligger det liksom, då finns den här frågan där när nästa regering sen ska det där slå fast sitt regeringsprogram, då kommer man liksom inte bort från den, att man måste ta ställning till den i varje fall.
Den här veckan fick vi veta att Centerpartiets Mauri Pekkarinen kommer att sluta i politiken och nu är han ju EU-parlamentariker. Då såg Mika Lintilä en öppning och han gick ut och meddelade att jag vill bli Europaparlamentariker. Är det maj nästa år vi har val eller juni? Eller
9 juni.
Och då när jag hörde Mika Lintiläs namn, jag hade glömt hela mannen i fråga, så kom jag mitt i allt ihåg, kommer ni ihåg WhatsApp? Kontostölden han råkar ut för.
När någonting går fel i ens telefon ska man alltid ropa, den är kapad!
Den är kapad! Den är kapad. För den som inte kommer ihåg, jag ska lite summera det som hände. Alltså, det var i februari som Centerns stora WhatsApp-grupp får en meme skickad till sig av näringsminister Mika Lintilä. Den här memen föreställer då Sanna Marin och Mattias Mäkynen. Och Mäkynen håller upp en skylt där det står att man borde få dra av för otrohet. Och det var på grund av att han hade fastnat på bild med en ung studerande på nattklubben Fontana i Vasa. Mäkynen är väldigt gift samtidigt. Den här bilden då är skickad samtidigt som näringsminister Mika Lintilä sitter och drar en vinmiddag tillsammans med en annan person. Lintilä säger genast, jag har inte skickat den här. Mm. Mitt WhatsApp-konto är kapat. Jag har varit i Afrika förra veckan. Det måste vara förklaringen.
De har ju sån humor i Afrika.
De har sån humor.
Skämtar ofta med finländska socialdemokrater.
Det är just det de gör. Sen medger han att okej, WhatsApp-konto var inte kapat, men han vidhåller att han har absolut inte skickat den här memen. Så det betyder att någon har parallell använt hans WhatsApp-konto. Och det där är jättekonstigt. Och då blir det en polissak eftersom det handlar om en ministertelefon. Sen i mars så hade alltså det utretts hos kriminalpolisen, centralkriminalpolisen, och jag läste nu att den 20 oktober, det vill säga för ett par veckor sedan, så är kriminalkommissarien Marko Leponen vid centralkriminalpolisen intervjuad. Och tydligen är det så att den här WhatsApp-kontokapningen, eller parallellarmenet, den har fått vänta för man upprevar på polisen att det finns viktigare case att reda ut.
Och Meta, alltså företaget
Facebook,
här bakom,
Meta, den, ja, de som
sa
äger
ju
det.
Att eller la ner det, att här finns inte något att utreda.
Nej, just det. Men, ja, det är möjligt. Men polisen utreder ännu, och man har tittat på, alltså på Mika Lintiläs arbetstelefons elektroniska spår, och brottsrubriceringen är dataintrång, och man hade tänkt kunna presentera någon sorts forskningsresultat i september, men på grund av citat ytterst krävande forensiska analyser citatslut, så är Mika Lintiläs parallell använda WhatsApp-konto ännu under utredning, alltså av polisen. Så nu vet vi detta. Nu kommer vi egentligen till det viktigaste. En tack och kväll tillsammans med Vänsterförbundet. Är det vad som helst eller är det alldeles, alldeles underbart?
Margaritas fick man.
Ja. Okej. Berätta, vad var det för situation? Vad var det för tillfälle?
Det var andra gången jag var på det. Jag tror det kanske också var andra gången det ordnades. Det handlar om en mexikansk krog som har en krögare som är partimedlem, alltså.
Ah, okay.
Det är kopplingen.
Ja.
Och det är en av de här alltså tillställningarna där riksdagsgrupp och partifolk liksom bjuder in journalister för att träffa och snacka. Så där som vi var åt köttbullar med Petteri Orpo och Samlingspartiet. Ja. Så nu var vi och äta vegetariska tacos. Förstås
med Andersson. Här,
med hela Vänsterförbundets riksdagsgrupp. Och då sitter man ju, nu satt man ju faktiskt i bords. En ganska stor skillnad i hur det var hos Samlingspartiet var att nu var vi ju jättemånga journalister i jämförelse, för riksdagsgruppen har ju krympt så mycket, så jag skulle säga en tredjedel eller att kanske till och med bara en fjärdedel av dem på plats var partifolk, medan vi journalister var i absolut majoritet. Men, men nu var det ändå, det här, poängen med det här är att man ska få lite prata om stämningen i partiet. Och
ni sa då när ni hade varit på Samlingspartiets tillfälle att stämningen var jättebra. Alltså de hade faktiskt filis. Hur är stämningen i Vänsterförbundet?
Nej, nu har de väl helt bra, god stämning skulle jag säga. men de vill jättegärna nog prata om stämningen i oppositionen.
Det är just det, att stämningen i oppositionen är ju liksom, jag menar, vi har en regering som kan framstå som lite rörig kanske, och utifrån sett kanske lite dålig på det sättet att den har vissa interna stridigheter, men att i jämförelse med dem så är ju nog alltså oppositionen verkligen urled.
Man hör ju folk säga att det här är den sämsta regeringen någonsin. Frågan är om inte det här är den sämsta oppositionen någonsin. Alltså de är,
och varför
så,
är den så dålig?
Nej, de är så splittrade. Och det syntes när Centern och Rörelse nu hade sin interpellation om vården. Och det syntes nu igen den här veckan när de andra, alltså när vänsteroppositionen, Vänsterförbundet, Socialdemokraterna och de gröna gick ut med meddelandet att de tänker interpellera om ungdomen och nedskärningarna mot ungdomen. Och Centern gick inte med. Alltså att inte lyckas samla hela oppositionen kring en interpellation betyder att de aldrig kommer ens i närheten av en omröstning som faktiskt skulle mäta regeringens förtroende, vilket ju ändå är poängen med en interpellation.
Har Centern kommenterat då, varför ville man inte backa
alltså
det här?
Inte nog med att Centern inte gick med i interpellationen, utan man använde den
för att håna
de övriga oppositionspartierna och särskilt SDP istället för att kritisera regeringen. Riksdagsgruppens ordförande Antti Kurvinen kom med någon sån här mycket märklig gliring om att sossarna använder ungdomarna som något slags Halloween-mask.
Han försökte lite biffa till.
Jag förstod inte riktigt varför det skulle vara roligt.
Jag ska förklara.
Förklara gärna, så ungdomsförbunderna var med då, liksom, när man presenterade
det
här.
Jag förstod det bättre sen när jag såg vad Saarikko hade sagt. Alltså Annika Saarikko, partiledaren, hade sagt att det här var liksom en arbetsmarknadsinterpellation förklädd till liksom ungdomsoro. Och det här fick Kurvinen, omskrev Kurvinen till att vänsteroppositionen använder ungdomen som Halloween-mask.
Men, okay. det var väl det här som var kanske problemet med hur man formulerade den här interpellationen, att man tog in väldigt mycket i den. Antagligen skulle det kanske vara lättare att enas bakom till exempel en kritik mot att man skär i studie förmånerna, men man tog också in då lagar som gällde arbetsmarknaden, att det till exempel ska bli lättare att anställa snuttjobbare, vilket man då liksom inom vänsterpartierna anser att slår uttryckligen extra hårt mot ungdomar.
Det här syntes också på frågestunden i veckan där Socialdemokraterna pratar mycket om de här, eller kritiserar regeringen för att göra försämringar i arbetsvillkoren, och Centern håller ju inte med, och det var nog därför de inte gick, fast liksom de här andra oppositionspartierna är så noga med att poängtera att ja, vi bjöd ju nog med Centern, att det var nog jättefräckt av dem att inte komma med, men jag menar Centern har hela tiden varit jättetydliga med att de understöder regeringens förändringar på arbetsmarknaden.
Finns det någon fråga ni skulle kunna föreställa er att alla oppositionspartier skulle enas kring? Om ni fantiserar vilt.
Man var väl ganska nära i somras när man diskuterade den här rasismskandalen, men också där så kom ju sen då Centern fram till en lite annan slutsats.
Det är just det som är grejen, att det liksom, så länge det är så här så kommer de aldrig att komma ens i närhet. Alltså i somras tänkte man att hur länge ska den här regeringen riktigt hålla? Det kommer ju inte att hålla ihop när det finns folk från regeringspartiet som glider över i opposition i de här omröstningarna. Men jag menar, om inte oppositionen lyckas samla alla för en omröstning som ska mäta en ministers eller en regeringsförtroende, så finns det ju ingen chans i världen att ens komma nära det spänningsläge vi hade några gånger i somras ändå.
Ett litet exempel såg man faktiskt i veckan i riksdagens social- och hälsovårdsutskott, där man röstar ner regeringens förslag om att sänka skatten på öl. Det vill säga oppositionen vann med hjälp av Kristdemokraternas Päivi Räsänen, alltså för regeringspartiet Kristdemokraterna har utverkat ett sådant löfte att de får rösta enligt eget samvete i de här alkoholfrågorna. Det här betyder inte nödvändigtvis att skatten på öl inte kommer att sänkas, för att sen har ju regeringspartierna ändå majoritet i plenum. Sen är ju dessutom att de gröna hade inte heller alldeles lätt att gå med i den här interpellationen, därför att de har också en lite annan syn på de här arbetsmarknadsfrågorna, eftersom de gröna också, precis som Centern, söker sig själv och försöka bli ett borgerligt parti nu efter att ha varit ett ganska utpräglat vänsterparti.
Man lyssnar på Sofia Virta ibland, så låter hon ju, alltså hon låter ju så höger att hon skulle kunna sitta i samlingspartiet. Alltså,
man kan byta parti!
Men det är ju jättesvårt att sitta i mitten nu, och det ser vi ju också på SFP. Det är ju lite roligt att Centern och SFP har ju lite motsatta positioner egentligen här. Att Centern sitter nu i opposition med sådana som de hade väldigt svårt att samarbeta med i regeringen i förra perioden. Medan SFP sitter och har sina gamla regeringskumpaner i opposition. Båda har nog väldigt svårt med det här. Och sen den här krisrapporten om Centern som kom, så var väl en av huvudpoängarna att de riskerar bli ett lika litet parti som SFP. Alltså landa på omkring 6%.
Det var ingen nådig rapport.
Det var ganska barsk, alltså.
Fixa åt sig.
Byggde på många intervjuer med medlemmar i partier i hela landet och så här. Och det stora skräckscenario som utmålades, att man blir ett 5% parti, eller att man kanske till och med blir ett regionalparti i östra och norra Finland. Och särskilt mycket lösningar på hur man ska bli någonting annat fanns det inte heller, även om det fanns en positiv vision om att man kunde bli ett 15%-parti eller till och med ett 23%-parti, var man nu tog den siffran. Men lösningarna var i stil med att man måste bli bättre på att kommunicera och bättre på sociala medier och så vidare. Samtidigt som man konstaterar att problemet är att man inte vet vilken politik man vill driva. Nu när man har försökt åtgärda problemet med dåligt väljarstöd, så har man ju bytt partiordförande på löpande band, men det konstaterar man kanske inte lösningen om man inte vet vilken politik man ska bedriva.
Jag läste en intervju med Annika Saarik, och det var kanske Iltasan om att som hade ganska stort med henne om vad lösningen nu är och hur deras politik ska se ut. Och det, ja, två huvudpoängar som hon lyfte upp som ju nog har blivit synliga i plenisalen är att den ena är att de vill visa att sannfinländarna inte håller sina vallöften, och den andra är att de vill visa att regeringen är den mest högerinriktade regeringen vi har haft. De här två poängerna syns väldigt tydligt i vad de ropar. Det förklarar varför de ropar om bensin ganska ofta till exempel. Men det är kanske den här punkt två om regeringens högerpolitik som ändå är den de har en chans att enas kring liksom i större grad i oppositionen. Att finns det någon fråga där? Nu är de ju alla ändå ivriga på, fast Centern också gärna berömmer regeringen, så det är ju klart att huvudpoängen med att sitta i opposition är väl ändå att kritisera den. Så att,
eller hittills för Centern är ju huvudorsaken att sitta i opposition, att sitta i opposition, det vill säga att regeringen sitter kvar, och det är ju för det är liksom deras enda chans att någonsin växa till sig.
Vi får respons, vi får bra respons, vi får dålig respons. All respons är jättevälkommen, och vi tycker också jättemycket om när ni skickar in förslag på ämnen som vi kunde ta upp. Vart kan man höra av sig?
Politiken@yle.fi